hallå, hallå, är det en så här nybakad semesterfirare jag har med på andra sidan tråden här?
Semesterfirare, det känns mer som någonting som ligger i din repertoar när du drar iväg med husvagnen till ditt all inclusive någonstans. Jag är ute med båten.
Men du är ledig i typ 4 veckor.
Ja, jo, så är det ju.
Jag gottar mig lite i det faktum att vi nu har haft då tropisk hetta i typ 7 veckor. Och samma dag som du då ska åka upp till ditt jävla flaggskepp där uppe vid Kungshamnsmögen. Kungshamns kanske största båt, eftersom du har bytt upp dig så här 6 gånger nu de senaste 4 månaderna. Att du då kommer in så här goa regnovädret och fuckar upp allting.
Extremt off topic då, så finns det ju faktiskt en chans eller risk, lite beroende på vem som gör kalkylen då. Att det blir en gång i sommar också.
Att det blir en ny båt, ja. Blir det en sån med flygbrygga då eller?
Ja, precis så. Inte flytbrygga, utan ja. Men det kan inte vara av allmänt intresse alltså.
Jo,
vi måste sluta prata om min båt.
Efterfest i Hanes båt. Det är vad jag säger.
Ja, då måste
vill ni åka med på det, alla babypoddlyssnare, så är det bara att tagga in mig, så bjuder jag in.
Nog om detta. Vi gör ju så numera ibland under sommaren, under denna sommaren, när det är så jävla mycket matcher, att vi poddar direkt efter matchen, mer eller mindre. Mm. Samma dag. Vi är inte jättevana vid det, men vi tyckte att det blev rimligt sist i alla fall. Eller vad,
ja, men det var, den responsen vi fick var ju så här, äntligen fick man höra er lite ärliga. Så här, eller jag tror att man kanske vill höra supporterhjärnan prata före den reflekterande och se bägge sidorna av myntet hjärnan som du och jag annars kanske ofta gärna drar fram.
Det är den här medparten av den här besvikna supportrarna, besvikna medsupportrarna, vill höra någon som brinner av lite. Ja, det kan vi säkert lösa, men även om inte är så jävla upprörd idag faktiskt.
Nej, men kasta oss in nu i den heta matchen här nu då. Och man måste komma ihåg att i år så bajsar man nästan på sig när man ska möta Sirius borta. Det är ett annorlunda år.
Han
Vad är dina
sig.
Reflektioner efter just Sirius borta idag, Jocke?
Att det var en match som jag på förhand kände så här, inte en chans att vi får med oss någon pinne från den. För att stjärnorna stod ju verkligen som att vi hade bränt av allt krutet mot Bayern i cupsemin. I cupmatchen.
Cupkvarten.
Wow. Ja, cupsemin. Vi är i cupsemin. I alla fall, ja, men att och en förlängning och en urladdning och hela grejen. Och jag kände väl att det kommer bli ett klassiskt magplask. Båda skidorna i kors och så ligger man i en snödriva med grus i ögonen. Har det någonsin hänt någon? Men man får väl ändå säga då att inledningsvis så såg det faktiskt ut som, precis som jag hade hoppats, att den här matchen mot Hammarby hade gett skjuts i steget och vind i seglen. Att man hade känt att ja, okej, vi var en man mer, men vi tryckte i alla fall ner ett upphåsat Bayern en hel match och lyckades faktiskt få och slå dem och få med oss ett resultat och gå vidare i cupen. Och det gav självförtroende, och det såg man faktiskt i inledningen av matchen, tyckte jag.
Mm. Jag håller med dig, jag tyckte att första delen i matchen är, jag vågar inte svara på om det är den bästa i år, men det var väldigt, väldigt bra sett till hur året har sett ut. Jag tycker att vi kan rulla boll jättefint och vi kan hitta fina vägar. Jag måste säga att jag är så oerhört imponerad av Tobias Sana. Han får lite skit idag mot slutet av matchen för att han skulle dutta för mycket och sådär.
Men
jag
tror att man får, var han trött.
Ja, och jag tror att man kan liksom inte både ha kakan och äta den samtidigt, utan ska Tobias Sana vara den spelaren som är han som skapar lägena och gör det, då måste han få tillåtas att misslyckas ett par gånger också, och han måste få tillåtas att ta ett par felbeslut då och då också. Men jag säger det igen, precis som jag sa förra podden, att Tobias Sana är antagligen våran viktigaste spelare i truppen just nu.
Ja, men det håller jag med om. Och vad jag kände också när jag såg spelet i första, liksom, att det var fan att vi inte har en riktig forward, en riktig målgörare i form på planen nu. För då tror jag att vi hade avgjort matchen i första halvlek rent av. Eftersom vi var hela tiden eller väldigt ofta i sådana positioner i straffområdet i och runt där man kände att hade bara den sista liksom smällen inkommit så hade den suttit.
Men den nu klassiska sista tredjedelen.
Ja, eller sista tiondelen. Nej, men,
vi har för dåligt tempa i avsluten.
Vi skapar oss massor av lägen och nästan lägen. Sånt som en forward i form sätter. Nu blev det istället ett liksom ett skott i stolpen av Sargon, extremt bra genomfört för övrigt. Där kände man väl också där fan, var det inte lite sån make it or break it moment från dem där. Hade den bollen suttit så hade han kunnat rinna på i någon sorts framgångståg och kanske växa ut till en riktig målgörare i år.
Nej, men det tror jag inte. Alltså där tror jag faktiskt att du är lite snett ute. Jag tror att vi kan hitta ganska mycket i Sargon fortsatt här nu. Det vi pratar om här nu om att det är så klassiskt att det är för dålig skärpa i avsluten. Man ska också tillägga det att det här är ju sånt som sägs i Allsvenskan i alla år. Det är en sån återkommande fras som kommer hela tiden. Det gäller också alla lag. Men det finns väl också någonting som skiljer den här skärpan i avsluten mot de som inte har den. Och det brukar vara ett par hundra miljoner i köpeskilling.
Det är liksom och annan postadress.
Ja, precis. De brukar köra Volkswagen.
Jag tror du missförstår mig lite. Jag menar faktiskt just spelartypen. Vi har väldigt många nätta, snidare, paka-typer så att säga. Men ibland så behövs det någon som bara klossar in den så att säga, för att använda ett helt annat språk. Och det hade vi ju inte där idag. Och hade det funnits det så... Ja, men... Min våta dröm innan det drog igång var att vi skulle kunna knyta till oss Moses Ogbo som de har i Mjällby nu istället. Mm. För han är verkligen en sån teknisk men ändå power liksom. Men det har vi inte nu. Nu har vi det vi har och det vi har är det vi har.
Han powernickade för övrigt bort alla Hammarbys poäng idag.
Ja, det var ju så jag kom att tänka på honom givetvis. Då, för det bara, sånt skulle vi haft.
Den typen av gubbe som tar chansen när den dyker upp. Ja. Men det vill återkomma till Sargon Abraham som nu får spela central anfallare. Jag tycker att han har gjort sig väldigt fint där. Jag tycker att man ser... vänta lite.
Hallå, vad är det som händer?
Jag tycker att man ser en ganska stor skillnad i Sargon Abraham nu när han har fått gå in centralt. Och i och med att han nu har fått göra mål två matcher i rad. Framförallt att få trycka till den här ganska enkla men ändå så viktiga bollen mot Hammarby. Att han får lite islossning och känner lite självförtroende. Det kommer boosta honom. Jag tror att vi kommer få se ganska många fler mål av Sargon här i år. Och jag tror att det kan komma ganska snart. Han är inne i en sån halvmomentum just nu.
Ja, men det var därför jag kände att hade den där suttit så hade det varit ett riktigt, riktigt snyggt mål också. Då hade det kunnat skjutsa på. Men vi säger att det gör det ändå, eller? Vi tycker att det gör det ändå.
Han måste inte göra mål varje match, det måste han inte. Eller kommer han nu få en sån här fin period som Tobias Sana hade precis innan han såldes till Ajax där han var bra i två månader? Är det vi är på väg att få se nu av Sargon Abraham? I sådana fall får vi ringa de här agenterna över i Nederländerna så att de har koll nu.
Ja, dra inga förhastade slutsatser vad du än gör. Det som är synd, det som är så jävla synd då när vi har en sån här bra, alltså det känns som att vi är mycket bättre än de här. Det är att vi faller till föga för såna här konstiga baklängesmål, det har vi snackat om ganska mycket, men de ser ofta ganska lika ut, att det är liksom lite från ingenstans så plötsligt, så när vi ligger på och pressar och första gången bollen ens är uppe på våran planhalva så blir det mål, och så får vi jaga två gånger den här matchen också. Är det inte så att nästan alla våra mål i år har gått till så att när motståndarna kommer upp i rättvända på våra sista tredjedel så avvaktar vi och blir passiva och så får de tid på sig och så gör de någonting och så sitter den.
Ja, men du menar så här klassiska ronkemål som man kan välja att kalla dem här i Göteborg där det inte förtjänar att bli ett mål, där det handlar om att man lyckas förvalta en misslyckad rensning så att den dyker ner på rätt ställe och lyckas få till en tå, eller för den delen skull om vi tar Varberg borta när Kristoffer Lagrasa ska göra en glidtackling och den råkar få en perfekt bana och gå över målvakten. Alltså den typen av mål som kanske inte förtjänar att bli mål.
Ja, så också. Ja, om man ska dela upp det i två kategorier så är det väl sådana. Det fanns en situation i andra halvlek när August Erlingmark hade en halv misslyckad rensning som hamnade någonstans i närheten av honom, då kände jag att nu kommer ett sånt där jävla mål igen. Men Sirius 1-0 idag är ju definitivt ett sånt. Även om i sekvensen innan så är det lite missar av vissa spelare. Det är ju Jesper Tollinsson som inte riktigt hänger med sin gubbe, inte riktigt fattar vad som ska hända, som gör att det öppnar upp en chans. Och på den returen så studsar bollen hit och studsar dit, och sen så studsar den rakt ner i riket.
Och man måste ändå ge en liten känga lätt till Victor Wernersson här idag också, som jag inte alls tycker kommer upp i den nivån han brukar göra, och vilket gör att Jesper Tollinsson då hamnar i en väldigt jobbig situation. Och det finns ju fler exempel på det, bland annat om vi tar då Elfsborg hemma, där Victor inte heller hänger med. Jag tycker inte alls att han riktigt har kommit upp i nivå. Och där har jag lite svårare att acceptera såna här junismisstag, till skillnad då från Jesper Tollinsson, som jag tycker ska vara okej om han blir tunnlad och sönderbortgjord, eftersom han är 17 år gammal och möter folk med lika lång erfarenhet som han har levt, så att
säga. Men det ska vi absolut understryka, att detta är också vad man får ibland när man spelar med en 17-årig mittback från start. Det finns pros and cons, så att säga. Fördelen är att man får en jävligt ung spelare in i spel, och att det verkligen kan bli något. Och nackdelarna är att rutin, det har han inte, för det är omöjligt. Typ. Mm.
Så att, nej, men så är det. Och då är det så roligt också att han sen direkt efter det här målet, där han blir lite bortgjord, får en sån jävla upprättelse, drar en sån Van Dijk-crossboll till Paka. Där han då lyckas finta bort sin mittback. Det är helt sjukt för övrigt att Paka lyckas förvalta en långboll där han springer i sidled med en mittback. Det är, ja, men, jag förstått. Det är sånt jävla dåligt.
Han lyckas ju för fasen nästan lägga ner mittbacken, som är dubbel, som stod på marken.
Ja, visst.
Det är som att han håller på med, vad heter den så här kampsporten, så här Aikido eller något sånt där. Du vet, när kampsporten egentligen är en dans.
Jag vet, Aikido, är det de som sitter och äter vid låga bord? Eller är det de här jiu-jitsu-nördarna som gör det? Jag kommer inte riktigt ihåg. Vårat låga bord, helt meningslöst. Barfota, äckligt.
Det är lite som jag gör nu, för jag ligger nämligen i akterkabinen på båten och äter en bulle.
Patrik Karlsson Lagmyr. Jag orkar inte höra om din jävla akter. Förvaltar i alla fall läget. En snygg, fin liten chip. Han visar att han har kylan kvar. 1-1 i matchen. Sen släpper vi då nästa mål emot.
Jävlar vad det går snabbt undan här, ja.
Ja, men det går undan, ja. Och det måste jag säga, det är ju ett mål man kan acceptera att släppa in, för det är ett riktigt fotbollsmål.
Ja, men det är
något skott i botten.
Men det är också den här känslan av att det är en kille som kommer rättvänd med bollen, så får kliva och ta avslutet precis när han vill. Lite som Mjällby hemma när båda målen kom till på det. Jag tycker att det kanske är en liten minitrend att vi blir avvaktande i egen zon och låter motståndarna ta sitt killshot, så att säga. Och då är fotbollsspelarna i Allsvenskan så pass bra faktiskt nu för tiden. Mm. Att det blir ofta mål. Och det är ju dumt.
Det är dumt, men jag accepterar de målen mycket hellre. Eller så här, jag har lättare att smälta de målen, för de går det att göra någonting åt på ett annat sätt än när då en boll trillar ner, Hasse ska klippa till, får en benskyddsträff, den dumpar ner hos några snubbe där och helt plötsligt så petar man bara in. Alltså då är det lättare att göra, för de känner man att om det här, den här situationen kan vi undvika att hamna i. Medan det blir mer stressigt kanske i andra situationer då. Sen så gjorde vi 67 stycken byten. In kom äntligen Alex Jallow, som jag antar att vi kommer få se ganska mycket av nu framöver, eftersom Toko Ono har gjort sin sista match. Alex Jallow går då med bollen, driver lite på vänsterkanten, slår ett perfekt fint inlägg som ändå är ganska svårt, som Alexander Fanerud förvaltar mycket väl och nickar upp i krysset och är onside.
Om vi bara ska ta och börja då med Jallow som sådan, så tycker man ju att faktiskt se varför vi har värvat honom nu när han kommer i sina inhopp. Ja, när han slog det här inlägget så tänkte jag direkt en sak, och jag vet inte om det är bara min hjärna som kortslöt sig eller om du förstår vad jag menar. Jag tycker att han slår inlägg som är stora och bra.
Ja.
Fattar du någonting vad jag menar då, eller?
Jag tror jag menar, jag fattar vad du menar.
De är liksom sveper så jävla mycket runt och kommer in liksom.
Jag har aldrig hört någon beskriva ett inlägg som stort till det bara.
Men du fattar precis vad jag menar, eller?
Ja, jag tror det.
Jag hoppas någon annan gör det också. Stora bra inlägg på Yellow, ja. Sen så var det ju många som skrek på offside.
Mm. Och det förstår jag när man står och filmar från mittlinjen och ska försöka få se om någon är i linje, så kan det bli tufft. Linjedomar vinkar inte, och det gör han väl inte med tanke på att han sannolikt är i linje då med Alexander Fanerud som påstås då vara längst fram. Du får ju spela en boll snett, och jag är fan inte alls säker på om det var offside. Är det det så är det så, och då blev det målen då. Men jag tror faktiskt inte att det var offside. Och en som var väldigt på och käfta om det var ju Jens Fjällström i studion som i stort sett satte hus och hem på detta. Så att vi kan göra ett bett, Jens, om du vill. Ja.
Jag måste ändå citera en tweet från Oskar Bernevall, som är en av Sirius stora supporterprofiler, om de ens har sådana. Såklart svårt att vinna matchen när en åldrad Axl Rose får kvittera ur offside-position. Alltså, sorry, Axel höll på att säga, men Alex. Men det är rolig så kallad banter, måste jag säga. Den får jag ge
honom. Det får jag ge honom. Det ska jag inte sticka under stolen med.
Nej, det kan man då tugga i sig när man kvitterar i slutet på matchen där. Ja. Kändes det inte
bra
som att...
Bra nick, för övrigt.
Ja, verkligen. Han gör mål som får. Det är precis det vi har värvat sportchefens brorsa. Så det är perfekt. Det är perfekt. Kändes det inte som att vi skulle kunna trycka in en trea också där?
Jo, det var därför det var så synd att vi slutade med själva anfallet när det var 30 sekunder kvar. Det är också väldigt roligt, för nu hör man ju så mycket vad som sägs nere på planen. Och man hör Poja stå och skrika så här: in med den nu, kom igen, in med den. Vad fan gör ni, gubbar, in med den. Men det är tröttsamt. Det är ändå
tydliga instruktioner, kan man tycka.
Ja, behöver man verkligen vara utbildad för? Nej, jag skojar. Men så här. Det är därför det är så jävla jobbigt just med årets IF Göteborg. För att stundtals är vi helt jävla fenomenala. Och sen så är vi helt jävla klappkassa däremellan. Den här lägsta nivån, jämnheten i spelet, den finns inte riktigt på det sättet. Och det tycker jag är så jävla jobbigt. För att man har 20 minuter där man spelar jävligt bra. Och det är så jävla viktigt att man får in bollen under de här 20 minuterna.
Ja, för annars
kommer man
vet
ut
man.
Som Eskilsminne i division 1 om ett par minuter. Liksom, och det vet man om. Och då måste man liksom kriga på som fan.
Ja, men det är ett spel som lovar guld och gröna skogar, så att säga. Och man känner att nu lossar det, nu kommer det. Och så finns det inte någon Robin Söder typ där framme som kan trycka in bollen. Och så blir det istället en nedbrunnen skog som i Australien, och så blir guldet i sand.
Om man måste... Det är som att äta en bra pad thai. Och man känner att nu det blir bara godare och godare för varje tugga. Och rätt som det är så trycker
så
du
den,
till
så är den,
den där
så är den slut.
Jävla chili-flingan. Och så är hela måltiden förstörd. Exakt så är det att kolla på IFK Göteborg 2020.
Men man håller sig kvar. Ska vi ta och släppa den matchen nu? Och så ändå på något sätt. Om man hade fått välja inför de här två matcherna. Avancemang mot Bayern och ett kryss på studenternas. Nya studenternas med konstgräs för övrigt. Så hade man väl ändå tagit det på förhand kanske, eller vad säger
det
du?
Hade man gjort. Det hade man gjort. Mm. Men hur ofta har inte du myntat uttrycket ta krysset och spring?
Jätteofta.
Ja, verkligen.
Men vad jag också blir mer och mer varse i årets allsvenska, det är att man inte riktigt kan värdera motståndet på samma sätt som man gjort innan. För om man tittar på vår inledning nu så är vi ju så här, 2 poäng från andra platsen eller något i den stilen. Det är typ inte ens någon idé att titta på tabellen nu egentligen. Men så där är det ju. Mm. Och då har vi mött så kallat dåligt motstånd. Men tittar man på det dåliga motståndet så har de till exempel besegrat Bayern och Malmö FF. Så att det går liksom inte att tycka att nu just nu att Mjällby ska man slå alla dagar. För Mjällby, de slår även andra lag alla dagar. Och så vidare. Det är egentligen bara IFK Norrköping som går liksom utan på allting. Och har tagit typ alla poäng i hela allsvenskan, känns det som. För jag fattar, för jag fattar inte riktigt hur vi med den här inledningen kan ligga så nära toppen. Det måste ju betyda att alla har varit helt katastrofala.
Ja, men så är det. Men är det inte då extra störigt? Är det störigt när man vet att man själv är sargad, men ändå så här, ja, men då kanske vi har en bra chans här nu, för att de andra lagen, de är så jävla dåligt. Jag tycker tyvärr inte att det är ett rimligt försvar. Om jag håller jämn nivå och mina kollegor håller lägre nivå, det är inte så att jag säger, men då bromsar jag. Här vill man inte dra iväg och sticka ut och visa sig för bra. Det kan ju löna sig för fan. Det vore ju pantat.
Ja, men eftersom du är ju säljare och åker runt till olika ställen. Men om du är tvungen att spela utan publik, alltså åka utan bil, eller sälja utan kunder så att säga, Så förändras ju förutsättningarna av en anledning som inte är ditt fel, så att säga. Fan, jag ska inte sitta här och löjla mig heller. Det tror fan att jag känner som dig också. Bara, fan, där hade vi chansen. Mycket fan och jävlar. Men värderingen av motstånd, det måste ju kanske ligga på någon sorts baslinje då, liksom, att alla är ungefär likadana. Ja, vi får väl se det nu när det är AIK, så att säga. Men, som vi ska möta nästa match. Ett AIK som såg ut att segla mot en ganska enkel trepoängare hemma. Och helt plötsligt så hade Malmö kvitterat. Och så vidare och så vidare. Och hade de gjort det om det hade varit publik? Jag vet inte. Och spelar de ens hemma nu när jag tänker på det? För sånt, det är fan en av de sjukaste grejerna i årets allsvenska. Man kommer på sig själv med att undra, så spelar vi hemma eller borta mot Mjällby nu? Eller, är det hemma eller borta det? Eftersom man ska ändå titta på den på tv eller på krogen. Så att det finns ingen anledning att veta om det är hemma eller borta. Det är konstigt. Var det hemma eller borta AIK spelade, du som har sett den?
AIK spelade hemma. Och i AIKs 2-0-ledning här då, det ska ju tilläggas då. Då byter ju alltså Malmö in. Håll i dig nu. Malmö ligger under med 2-0. Då känner Jon Dahl Tomasson, han tittar över bänken och säger, vad fan gör jag nu? Alltså nu ligger vi under 2-0 här mot AIK. Molins, Berget och Pricka, värm upp, sa jag till er.
Vad hette den sista, sa du?
Pricka menar jag, förlåt mig. Värm upp nu, sa jag till er.
Ja, nej, du menar att det finns...
Nu ska jag, nu kommer jag pausa dig, Joakim, för nu ska jag krama min son som vill säga godnatt här. Men det är också något sorts innehåll. Godnatt, gubben.
Ska vi ta med Axel i podden, eller?
Han kan få göra Axel får mig idag.
Kan göra poddebut där, när det är sommar och sol.
Ja, skit i Axel nu.
Verkligen.
Nej, men då, det är inte orimligt att Malmö då till slut kan göra en bra insats, även om det då faktiskt är på två straffar.
Tomasson ändå. Visst är det ytterligare en galen felrekrytering av Daniel Andersson. Hur fan kan Daniel Andersson få sitta kvar där nere? Det kan man fan undra. Han har genom Marcus Rosenberg och ingen annan fått en jävla massa pengar på kontot. Han kan köpa vad fan som helst. Framförallt kan han nog fan hitta en tränare som borde vara bättre än alla andra tränare i allsvenskan. Men det är som att det är som att det låser sig för honom när han ska anställa. Han måste anställa någon dålig så att han kan få sparka honom. Jag vet inte.
Jag vet inte. Det
världens sämsta tics som sportchef att ha. Det här. Jag måste anställa en sopa som tränare, ticset. Det är dumt att ha i det.
Det är rätt kaxigt att slänga så mycket skit på en snubbe som har spelat två gruppspel i Champions League. Och kunnat plocka in landslagsspelare från Sverige. Alltså, det är inga dåliga gubbar.
Nej, men det är inte hans... Jag säger som Sparven, men det är inte hans fel. Eller det är inte Sparven, nu ska jag vara korrekt här. Det är någon som står och tittar på när de filmar Sparven. Ska du klippa in det, eller?
Men det är ju inte hans.
Stopp, du smekbåda! Du är över nu! Avgå!
Det är ju inte Daniel Anderssons förtjänst. Att de fick massa pengar och kunde köpa vem de ville. För han anställer för dåliga tränare och det kan ingen annan säga. Det kan ingen säga någonting om. Så är det bara.
Du, när vi ändå pratar sportchefer.
När vi ändå pratar sportchefer och helt vanvettiga beslut.
Så tänkte jag faktiskt att det är dags för en liten återkomst.
Vad ska vi säga om Mats Grens kommunikation efter att han har tagit över som tränare slash sportchef slash allt i allo hos Kopparbergs Göteborg?
Jag tog upp det här nu bara för att jag inte ville felcitera, för att det har jag hört är dumt när man gör det. Ja. Och då börjar jag flittra igen. Det är Mats Gren då har ju trampat rätt kraftigt i klaveret igen, får man väl då säga.
Han har många klaver, Mats Gren.
Men man tänker ändå att när han blir coach då hos Kopparbergs Göteborg, damlaget i Sverige, fruktansvärt duktiga, stora framgångar internationellt och sådär.
Säger man Kopparbergs Göteborg fortfarande?
Jag tror de heter Kopparbergs Göteborg FC. Ja, alla vet vad jag menar i alla fall. Skit i det, det är ju helt jävla ointressant,
ja.
Om man säger det eller inte.
Ja.
Men Mats Gren är huvudtränare för detta lag. De är otroligt duktiga och väl erkända inom damfotbollen internationellt. Men här i Göteborg och i fotbollssverige så går man ju ändå lite under radarn, precis som damfotbollen i allmänhet gör. Och då kände nog Mats Gren här att nu får jag inte så mycket ljus på mig.
Det är inte, dags. Inte lika mycket drag.
Nej, nu är det dags här. Så då kör han då i... Det här är då alltså två dagar för Kopparbergs Göteborg har då sin allsvenska premiär. Då känner Mats Gren att det är dags att ta kontakt med Mats Davidsen som är Director of Football på Al Jazeera Sports Club.
Al Jazeera tror jag, om du ska få alla.
Ja.
Men,
Då känner han att det är dags att skriva till honom på LinkedIn, öppet på hans wall, som det så fint heter. Då står det så här: hej Mats, jag skulle ha stort intresse av att komma till Al Jazeera som tränare. Kan jag skicka mina handlingar till dig på mail? Eller hur kan jag göra det? Med vänliga hälsningar, Mats Gren. Och då känner ju Mats då, som han heter här, att den här Mats Gren han har hört talas om, där blåser det. Så han svarar: hej, vi letar inte efter tränare, men tack för intresse. Och då svarar ändå Mats, som inte riktigt kan ge sig här: hej Mats, okej, vad söker ni då? Eller kanske har ni redan tillsatt allt?
Kock. Planskötare. Vad som helst, bara jag, ta mig från mitt nuvarande ställe. Signalerar det ju lite. Men alltså, det måste väl ha att göra med en sån här klassisk Ralf Edström-slipp, eller hur? När man tror att man skickar ett direktmeddelande. Alltså folk i generationen över dig och mig, så att säga, mamma och pappa där. När de tror att de skickar ett direktmeddelande eller sms, men egentligen skriver rakt ut på personens wall.
Ja.
Ännu värre exempel är det ju när man ser någon alldeles för gubbe i fel ålder bara skriva på sin egen wall namnet på en tjej som är alldeles för ung och yppig, om man säger så.
Ja, precis. Och som inte är hans fru.
Ja, precis. Trodde att man sökt efter den här tjejen, men istället bara skrivit hennes namn på sin wall. Ja, det kan bli dåligt.
Ja, men Ralf Edström tog ju priset där när han skrev att han önskade att använda sin tunga på en kvinna öppet. Det blev typiskt dåligt blev det.
Ja.
Men det, i alla fall, vi ger Mats Gren hatten för veckans idiot den här veckan i alla fall.
Ja, ska vi dra till med ändå en sån här veckans vad var det jag sa då?
Ja, visst.
Fan, vilken cred man fick på Twitter där från dig. Det måste jag ju såklart surfa på. Vad var det jag sa om Bayern? Vad var det vi sa? Jo, att det skulle bli svårt för dem utan sin publik. Och vad sa jag om Jeppe Andersen? Skulle han inte få sitt röda kort? Och jävlar vad han fick det. Så.
Det fick han.
Swing.
Ja, så är det.
Det var roligt. Och detta var också, som du sa, starten på Billboards förfall.
Mm.
Ja, men det var bara en liten passus där. Ska vi ändå säga någonting om att Toko bara försvinner från klubben nu? Bara tjuff, sa det.
Mm. Och det är ju... Det är ju egentligen sådär, eftersom Toko har varit bra här nu under inledningen, samtidigt som vi faktiskt har då duglig backup på positionen i form av då dels Emil Holm, men också Alexander Jallow. Så det känns väl ändå helt okej i sammanhanget. Just nu när vi också då har fått tillbaka August Erlingmark.
Ja, men,
så, i och med att Toko är central in mitt fält också.
Om man säger så här, om man ska spara pengar någonstans så är det ju på den sannolikt ganska dyra löneposten som Toko har, eftersom det finns täckning på alla positioner typ, när man tittar på truppen i förtid. Men sen när man å andra sidan då ser att Toko, han har ju typ spelat varenda minut och varit helt oumbärlig i inledningen, och han kan spela överallt och han är så jävla superproffs, så det kommer också svida att inte ha honom i truppen. Bara den hemlöpningen mot Varbergs Boys som mittback har ju varit värd hela entrépengen från honom. Mer eller mindre, helvete alltså.
Ja, det var fint.
Ja, jag vet inte. Sen så såg jag något uttalande i fotbollskanalen eller något liknande, där han sa mer eller mindre att ja, jag har trivts så himla bra med mina lagkamrater och tränare, men det känns som att ledningen inte riktigt tror på mig. Och jag bara, va? Och vad fan betyder det egentligen?
Men, det är vad det är, vad det är, vad det är.
Så att nej, men jag hade väl kanske en teori då, att i samma sekund som man insåg att okej, Robin Söder är out, vilket är det kommer vi till nu. Det är typiskt synd. Där är ju egentligen hela våran dröm om Europaspel och medaljer, borde ju man bara se som out the window när Robin Söder inte kan spela för en väldigt sent i höst. Det är typiskt synd. Och då tänkte jag direkt, så vem har vi försökt värva då på som anfallare? Är det så att vi snabbt insåg att okej, vi behöver ha in en anfallare här nu. Toko får, det blir inget nytt, för vi måste ha in på en annan position. Tänker man, så girig på värvningar som man ju är.
Ja.
Och girig på forward-värvningar som man självklart är.
Det så här, den ställer sig lite mer när det värvas forward än när det värvas en mittback. Det gör den ju.
Och precis då som att typ samma dag så gjorde ju han den här killen i Halmstad, som är det Håkan Svenssons son, som vi har varit och ryckte lite enligt uppgifter. Han heter Rasmus Widerheim Paul, eller något i den stilen. Det är dubbelnamn där. Skulle du vet, då sätter den här supporter hjärnan med magkänslan igång, och man har mer eller mindre värvat in och räknat in den på kontot. Men då blir man ju så jävla besviken när man ser en bild från den här matchen. När han försöker sig på en sån här, citat, kaxig målsgest. Målsgest, slutcitat. När han ska sätta båda händerna bakom öronen och liksom bara, vad sa ni nu då? Och han bär inte upp den överhuvudtaget. Han ser ju bara tänt ut. Jag känner, nej, det där kan vi inte ha här. Det funkar inte. Han kommer inte lösa det här. Så stannar kvar med din slappa målgest i Superettan, tänkte jag. Det kan vara att det är lite lösa boliner på att avfärda en få. Men jag kände bara så att nej, det är något annat får det bli.
Fan. Ja, nej, ja, så kan det väl vara.
Jag såg att du var ute och svingade på våra sociala medier, därmed också jag då alltså, mot Östersunds citat, driftiga supportrar.
Nej, men det som stör mig då, det är ju så jävla mycket det här att de riskerar det som vi älskar mest. Det som hände med Allsvenskan var att den blev uppskjuten till 14 juni utan publik. Men att den skulle spelas utan publik, det visste vi om svintidigt. Men Folkhälsomyndigheten lät oss ändå inte spela fotboll, för man var rädd för två saker. Det ena var att det skulle bli gigantiska samlingar på sportbarerna där folk skulle springa runt och hoppa och hångla och allt möjligt. Och det andra var att det skulle styras upp diverse otyg utanför arenorna, vilket skulle trigga igång andra supportrar. Jag kan inte tala för andra sportbarer, men du och jag har en sportbar. Och vi har ju fått sänka vår kapacitet till 45% ungefär. Och kan därmed visa sport, för vi kan göra det på ett ansvarsfullt sätt. När då alla lag i stort sett ska sägas, se till att sköta sig, se till så man inte gör folksamlingar utanför arenor, se till så att man inte står och tar emot en massa jävla bussar och i allmänt skapa liksom rörelse. För vi vet att vi har ögonen på oss. När alla lag lyckas sköta det, och Östersund då, de jävla idiotjävlarna, hyr en fucking skylift, ställer sig, klär ut sig full modering, upp med trumma, flaggor, hela skiten, och står och lever riktig klackläktare precis utanför Jämtkrets arena, då pissar man på alla supportrar i hela Sverige. Det är så jävla pantat, och det är extra jobbigt när det är fotbollens jävla blindtarm Östersunds FK som gör det.
Men vet du vad, och vet du vad som stör mig ännu mer egentligen med detta? För att de allra flesta av storklubbarna tycker jag ändå skött sig jävligt bra. Det är snarare i regel klubbarna som inte har så mycket supportrar, som inte har så utvecklad supporterkultur, som på något sätt ser sin chans att få några liksom minuter i rampljuset. För det här, jag tycker det är inget annat än ett jävla poserande. De vet ju att de kommer komma med i tv när de gör det här, och de är så jävla nöjda med sig själva. Det är ju för sin egen skull de gör det här, för att liksom få lite 15 minutes of fame. Alltså, och det här kan ju bli självklart bli lite eskalerande när liksom mer etablerade supportergrupperingar säger, men vad fan, om de kan göra så här, då kan vi och så till slut så står vi med en situation som gör att Tegnell och kompani drar i nödbromsen, och det och ska det hända bara för att ett gäng jävla skoterraggare från Östersund ska stå på en jävla skylift och se ut så, nej, för fan säger jag.
Nej, men och sen, jag läste ju idag också, så var det någon som gnällde på sig. Åh, Hammarby gjorde exakt samma grej idag. Bara, nej, det gjorde de inte. Det var några hammarbyare som hade som antagligen bor någonstans i Listlandet, som hade ställt sig på sin sadel på cykeln och kikade över ett stängsel. Det är en jävla skillnad på att stå och göra det, typ fem pers
med familj.
Eller att ställa sig på skylift och stå och skrika och sjunga och hoppa. Det är en enorm jävla skillnad. Jag tycker extremt respektlöst, och att de inte förstod det, det tar mig fan ännu värre.
Mycket Listerlandet och Mjällby här nu i den här podden faktiskt. Är det Marcus Birro-effekten?
Kan det vara så? Vad hemskt i sådana fall.
Det här, jag är så jävla kluven i den här grejen, och det har jag sagt förut. För jag tycker faktiskt genuint om Marcus Birro. Han har någonting. Han har känslorna ute på kroppen fram och tillbaka. Men det blir också så jävla konstigt när han avverkar sin tredje klubb nu som typ betald ultrasupporter. Nej, men att han ska gå liksom och gräva fram någon sorts eldsjälar och fanbärare och lyfta fram vilka som är fantastiska i varje liten klubb. Det kanske är så att det fungerar i små klubbar, för att där är man nöjda med allt jävla rampljus man får överhuvudtaget. Precis som de här supportrarna på skyliften i Östersund. Och det är därför det funkar där. Men sannolikt inte i en stor klubb. Eller vad tror du?
Nej, det hade nog varit svårt om Marcus Birro skulle komma och prata om själ och hjärta hos IFK Göteborg. Ja. Med vetskapen om att han älskar ÖIS och Sirius och Örebro och så vidare.
Och Mjällby och Roma. Ja, så tror jag att det är. Och som sagt, jag gillar honom, så jag vill inte såga honom. Nej. Men nu kanske jag gjorde det ändå. Ja, vi får väl se. Helt enkelt. Innan vi tar och rappar ihop det här, Glimberg, så vill jag ha en jävla förklaring.
Okej. Okay. På?
Nej, men alltså, häromdagen när man bara scrollar sin feed, så plötsligt dyker det upp en helt jävla obegriplig tweet från dig. Jag förstår ingenting, och jag vill veta vad i helvete du snackar om. Jag citerar. Lucia-tema på årets sista match. Maskerade pepparkaksgubbar i full sång och någon stackars going med sju brinnande lysrör i krona. Stjärngosse gestaltas av Capo med megafon. Kvällens tomte blir givetvis den enda domaren som ej hunnit bli nedflyttad i Superettan. Vad kan gå fel? Och jag får ställa samma fråga som Marcus Tapper, Norrköpingsupporter och komiker, som också läste detta och undrade. Jag förstår ingenting. Vad betyder den här tweeten? Jag fattar ingenting. Vad är det för glögg du har fått i dig? Vad är det du har sett?
Det här är ju... Jag måste fråga, vad var klockan när jag skrev det här?
18.54. Mm. Är ändå ganska modest.
Nej, det är ändå sommar, okej. Jag misstänker att jag hade svalkat mig gott när jag tog upp telefonen där.
Men hade du fått hallisar eller? Vad hade du dratt i dig någon sorts GHB på steroider där ute i det lilla radhuset?
Nej, men så här är det.
Eller var det barnen som liksom körde någon sorts jävla väckelsemöte? Alltså, det här är det sjukaste jag läst.
Ja, det var så här. Sista omgången i Allsvenskan i år är ju 6 december, va? Och då tänkte jag det här att är det inte dags då, för att vi kanske då får leva ett hyfsat normalt liv här vid den 6 december. Kanske vi då skulle göra den här sista matchen som om det var den första för året och helt enkelt bara spöka ut och totalt och köra något sorts Lucia-tema på matchen. Det står någon stackars snubbe, antagligen från SG liksom, med 7 stycken brinnande facklor i pannan liksom, och pepparkaksgubbar som stökar runt som fan. Capon använder då sin megafon som strut där han då gestaltar de här stjärngossarna. Och tomten är då givetvis den enda domaren som får vara kvar och döma Allsvenskan. Eftersom de nu 2020 då kan åka ur mitt under säsong och de är för dåliga helt enkelt.
Det var alltså en vision du hade. Det var inte något som du såg eller trodde dig se. För jag fattar ingenting. Det är ju högsommar när du skriver detta också. Ja. Högsommar och folk är 4 bärs in. Och så kommer du dragandes med något jävla Lucia-tåg. Jag fattade verkligen ingenting.
Ska vi ha?
Att detta var någon sorts inlaga till utkast till att det var ett förslag. Det var något som någon la i förslagslådan.
Det börjar bli dags att lämna våra kära BB-poddlyssnare nu så att de får sätta sig och njuta i någon sorts hängmatta. Och det ska ni få göra tillsammans med Triad och Tänd ett ljus.
Glenberg, det var en dålig idé. Den kan du ta och stoppa tillsammans med ditt jävla Lucia-tåg i förslagslådan. Och så slår du ihop det paketet med riktigt fint julpapper. Och sen skickar du det över bord. För nu blir det dans och håll igång och guld och gröna skogar som jag en gång haft. Tack och godnatt, Glimberg.
Det var dans och håll igång upp på logen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Det är en stilla kväll, men jag får ingen ro. Solen dröjer kvar vid havets rand. Jag börjar tänka på en gång för länge sen, en annan kväll i Pilevallars land. Spelemännen spelade som elden oren lös. Bågarna från Sjöbo var vilda och de svingade var sin tös. Det var dans och håll igång upp på logen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Jag var ung och du var grann, som vi älskade varann. Och jag lovade